Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hon är en av de mest kända inredningsfotograferna ute i världen. Hon har bott 7 år i New York, fotograferat för några av världens största inredningsföretag. Hon är känd för sin nordiska stil, att arbeta med naturligt ljus och har en unik känsla för kompositioner. Men nu har hon landat i Dalarna. Vi pratar om hur man skapar bilder som blir till konstverk och om kommande projekt. Välkommen till inredningspodden, Pia Ulin.
Tack så jättemycket.
Du är ju en av de mest kända inredningsfotograferna som arbetar över hela världen. Lite av en doldis för många svenskar, tror jag.
Ja, men kanske det. Och jag blir ju väldigt rörd nästan faktiskt när du beskriver det så. Jag blir jättesmickrad, tack så mycket. Och det har ju varit mitt jobb så länge och väldigt mycket en identitet. Jag känner ju att jag är en fotograf och jag har fått liksom ta del av så många möten och varit på så många olika platser över hela världen, som du sa. Det är ju en ynnest. Det är ju helt fantastiskt att få kunna försörja sig på sitt intresse, sin passion och inte bara fotografin utan även då liksom inredning. Och liksom alla dessa platser och hem och hus och miljöer. Ja,
för du har ju riktat in dig ganska mycket mot inredning och livsstil. Mm. Och varit med i otaliga tidskrifter, Martha Stewart och jag vet inte allt, vilka jättemagasin.
Ja, det är ju roligt för att när jag började så var ju just magasin det sättet att nå ut och att sprida, liksom att få arbeta då tillsammans med en stylist. Och för mig var ju det Nanna Mörner, hette hon då, men hon heter Nanna Lagerman nu. Och vi hittade varandra på 90-talet och började jobba med L Interiör och Svante Ökvist, som bara var ju liksom våran, ja men han var fantastisk och han trodde på oss och vi började ju plåta hus och hem och en massa olika projekt och det var ju så roligt så det var inte klokt. Då var ju det liksom, magasin var ju sättet att liksom, ja men få visa upp sig och ja, få göra liksom lite mer personliga kanske då projekt och redovisa hem och allt. Det var jätteroligt den tiden. Och sen har jag ju fortsatt då, och alltså jag vill väldigt gärna jobba redaktionellt därför att jag tror på det uttryckssättet. Jag tror att det är så som man som fotograf eller stylist eller kreatör kan visa upp sin liksom mer konstnärliga och sida då liksom, eller personliga liksom uttryck. Så det var ju då L Interiör under många år. Och sen gjorde jag lite L Decoration. Och sen blev det Residence väldigt mycket.
Och då jobbade du med Lotta Agaton, som var gäst.
Exakt, så började jag jobba med Lotta Agaton. Och det var jätteroligt, för hon har ju en helt annan stil. Och då blir det ju också spännande som fotograf att följa med då. För att i och med att man är intresserad av inredning, så fick jag ju också lära mig så mycket av att samarbeta med de här stylisterna. Och med Lotta så blev det ju mer en stramare stil, men som jag också tyckte passade mig. Att ja, men det här blir ju liksom jätteroligt. Men jämfört, när jag jobbade med Nanna så var jag nog den strama i vår relation. Men sen när jag var med Lotta så kanske jag var liksom lite mer den, ja, jag vet inte, bohemiska. Men det blir väldigt roligt att samarbeta. Men som fotograf så vill jag ju också ha en egen stil. Så att när jag tittar på alla mina samarbeten med olika stylister, med Nanna och med Lotta och med Sasha och med Tina, och sen när jag började jobba utomlands med en massa andra stylister där, då så vill man bli påverkad av stilen som de har, samtidigt som man vill ha en egen, ett eget avtryck som fotograf. Och det där är ett jätteroligt samarbete. Men jag hade aldrig varit det idag om inte jag hade haft de här samarbeten med stylisterna. Det är ju det som gör liksom, ja, men som gör mig till den jag är nu som inredningsfotograf.
När du har jobbat med de här, några av, det är ju Sveriges och Skandinaviens mest kända stylister, känner du att du har lärt dig så mycket så att du att du stylar själv också på ett sätt nu som de gör?
Ja, det är en jättebra fråga, för jag tänkte på det idag innan du skulle komma. Därför att under den första tiden, liksom första 10 åren, då jag har alltid varit intresserad av hemmet. Liksom. Jag har alltid tyckt om att måla om min egen miljö och hela den biten. Men när jag började att jobba då med inredning, så fick jag ju lära mig så jättemycket. Och då började jag ju skapa min egen stil. Jag blev intresserad av liksom formgivare och designers och hur, liksom, vad är det här för stil. Och jag var ju jättesnabb med att renovera mina egna hem. Och det där blev ju är fortfarande en jättestor passion och liksom intresse för mig. Så att, absolut. Mm. Lärt mig jättemycket och blivit påverkad. Och till exempel när Lotta målade sina, det var så roligt, när det skulle vara mörkt och hon målade sin nya lägenhet i Stockholm i mörkt grått och jag målade min lägenhet i Brooklyn i mörkt grått. Alltså, det vet, då blir man ju påverkad.
Och nu har hon ju vitt igen, så nu måste, ja, du ju måla om igen.
Exakt. Men vad jag märker nu är att jag börjar att tappa lite mer. Alltså jag är inte lika liksom uppdaterad. Jag är inte lika intresserad av de nya trenderna. Utan jag började mer och mer titta på liksom, men vem är jag egentligen kanske? Och hur vill jag leva? Och hur ser det ut hos mig? Och vem är jag? Och jag har ju väldigt mycket sådana här samtal med Silla Ramnek till exempel, som vi pratade om förut. Att vad är ett hem och vad behöver man egentligen? Och nu när barnen är vuxna och det finns inga regler längre. Jag kan ju möblera mitt hus och mitt hem precis som jag vill. Men man blir friare. Så nu är jag liksom lite mer intresserad av den känslan.
Mm. Och det blir viktigare med få saker.
Ja, eller? Och de saker som jag har, jag vill att de ska kännas mer personliga och som nu när jag är här då i Dalarna, som är liksom mecka för hantverk och form och liksom allt det där. Då, nu är jag ju helt inne på det här. Du ser ju själv, nu sitter vi i ett grönt kök och det är liksom...
Ja, det här är allmoge och
ja.
Kurbit på Kurbit,
så nu älskar jag det.
Ja, för vi måste ju prata om det. Mm. För att du har ju bott... Vi försökte ringa in några världsdelar innan här. För du har ju bott i, nu ska jag läsa här, New York, Brooklyn, Gotland, Skåne, Portugal, Stockholm och så nu då Leksand. Det blev ju lite...
Exakt, och du glömde ett som är där också med ett litet hjärteplats som jag har. Det är Los Angeles. Där var jag också, efter New York så var jag Los Angeles och sen kom jag hem till Skåne och nu är jag här i Leksand. Och det är en helt fantastisk plats och jag går ju nu då på keramikutbildningen här på Leksands folkhögskola och har gett mig själv ett år där jag ska få utöva det som jag tycker är jättehärligt och ett sätt att få vara i en kreativ process som inte har med fotografin att göra. Och jag behöver inte göra liksom mina arbeten är inte kommersiella och jag behöver inte tänka på kund, jag behöver inte tänka på en deadline på det sättet, utan jag vill bara vara i den här liksom kreativa processen och sen se hur det kommer att spilla över på mitt fotografi. För det är ju lite, jag kommer ju vilja kombinera det här på något sätt då.
Ja, för, ja precis. Kommer det att bli en Pia Wåhlin collection här?
Ja, det vore ju jätteroligt. Men just nu är jag ju bara... Jag är liksom förälskad i leran, men har liksom ingen liksom riktig stil ännu. Det är i sin linda, som vi säger.
Men det är dina verk vi ser på bordet.
Ja, men vissa... Men det här är ju Kina Björklund, som jag nu hyr det här huset av. Det här är en jätteduktig... Kelly heter hon. Hon jobbade Upstate New York, som jag träffade när jag var... Och just gjorde ett reportage för Martha Stewart, faktiskt. Och hon är en keramiker, en fantastisk... Den här är min. Så det där är min. Och det här är ju ett glas från Carina Zett Andersson, som också är min goda vän och som är så duktig. Hon är ju också keramiker, men det här, jag kommer
ja,
inte...
Ja, hon har varit med i podden också.
Ja, vad roligt! Mm. Ja, vad kul!
Men skålen, en vit, jättefin.
Ja, den är min. Det var en av mina första. Men sen har vi då lite virkade hantverk här, vävda och liksom... Jag älskar ju allt med... Kurbis. Och min nya hobby, det är ju liksom att gå på auktion.
Ja, ja. Det här låter som att det kommer att bli en fortsättning följer. Sen har vi väveri.
Exakt. Sätergläntan. Ett år. Nej, men jag var ju 2 somrar på Kapellagården på Öland. Och det var ju lite där som jag liksom fastnade i just keramiken. Och att vara i den här miljön. Det är ju så fantastiskt med hantverk och bara få ha någonting för sina händer och få skapa och vara. Ja, det är ljuvligt faktiskt.
Men din pappa har jobbat som målare hela livet.
Ja, min pappa är målare och min mamma och pappa träffades just här i Leksand på folkhögskolan. Så att det har ju varit ungefär som att hela min barndom som var ju det att bara man åkte till Leksand så kunde man hitta lyckan. Och nu har det ju tagit mig ända tills nu. Jag är 54 år. Nu är jag här för att hitta lyckan i Leksand. Ja, nej, men det är jättefint här. Trivs jättebra.
Ja, men så nu är det ett år som du ger.
Mm, till att börja med.
Ja.
Den är ju 2 år i den här utbildningen. Men jag tar 1 år i taget. Vi får se.
Det var ju en fantastisk... Jag åkte ju fel när jag skulle åka till dig. Så att jag var ut till folkhögskolan som låg... Jag som är från bygden. Jag hade inte riktigt sett hur fint det var. Förrän jag är 44 och ser det.
Ja, det är så vackert. Ja, det är så vackert. Mm. Och sen utsikt över Siljan och så Leksands kyrka och hela den här miljön här. Det är så vackert. Mm. Jag trivs jättebra.
Vi pratade innan om just det här med att göra jobb för redaktionella jobb. Nu när tidningsvärlden ser ut som den gör, du jobbar ju med många varumärken idag också. Du jobbar med H&M Home, du jobbar med IKEA, du jobbar med amerikanska märken.
Ja, därför att det vi var inne på från början då, att hela den glädjen som det var då att börja jobba redaktionellt och det kan man ju inte livnära sig på. Så att man måste ju göra det parallellt. Så att jag började ju jobba då med Hemtex till exempel och... Det var Hemtex och Åhléns och Mio Möbler och IKEA och alla de, det var fantastiskt. Jag fick chansen att jobba med nästan alla stora fina svenska märken. Och sen efter 15 år ungefär så kände jag att ja, men nu var jag lite nyfiken på att blicka ut så här på världen. Då hade jag precis börjat jobba med H&M Home. Och H&M Home var ju, det var min första liksom inredningskonto som började resa. Fram tills dess då gjorde vi alla, liksom, de flesta i alla fall, plåtningar gjordes hemma i Sverige. Och vi fick hitta på och du vet, sätt att lösa allting på. Men H&M Home var liksom den första kunden som, nej men nu ska vi flyga till, det var London och Cape Town och alla möjliga olika liksom, fantastiska miljöer. Och det öppnade liksom... vägen för mig, inte bara att jag själv fick komma till de här platserna, men också att jag fick ett namn. Och det var i samband med det sen som jag åkte till New York. Och sen så fick jag en agent där och så började jag jobba då med de här amerikanska kunderna som också var då katalog. Det är ju liksom en kataloggenre. Och så det var ju West Elm, Williams-Sonoma, Target, Anthropology.
Jättestora amerikanska kedjor.
Ja, visst. Det var ju en fantastisk liksom, upplevelse att få liksom, slå igenom på det sättet.
Men det måste vi prata om, för du var då 45 år.
Mm.
då får du då bara så tyckte du att det var dags att utmana dig själv och valde att flytta till New York.
Ja, jag kände att det här var liksom det här var mitt arbete och jag vill, ja, men jag tror att jag har någonting som driver mig och jag blir nyfiken. Om jag kommer till en position så vill jag gärna liksom, ja, hur kan jag utveckla det här eller hur kan jag gå vidare och framåt. Och ja, men sen så är jag en liten daredevil. Ja, men undrar om det här går, du vet. Jag skickade iväg några mejl till lite olika agenter i New York. Och, ja, men det är som att köpa en trisslott. Är det någon som svarar eller inte? Och sen, ja, men så fick jag liksom napp. Och sen visste jag att det var lite andra som var där innan. Och, jag hade ju tagit liksom rygg på Ditte Isager, som är en fantastiskt duktig fotograf från Danmark, Köpenhamn, som hon hade ju åkt till New York några år innan mig. Så att jag sneglade ju på henne och vad danskarna gjorde liksom. Och sen så kom jag dit då.
Men du måste ju ha ett väldigt mod för att våga göra det, för det är inte bara som att dra till New York, men du har familj och vänner som säkert sa, oj, ska du pendla till New York?
Ja, absolut. Men jag hade en, jag har liksom en, när jag var liten så bodde jag i Los Angeles. Så jag har släkt och vänner som bor i USA. Så att jag hade liksom redan en anknytning till USA. Så att det var nog inte sån stor just att det var New York. Och jag har ju, dessutom gick jag i skola där på 90-talet. Så jag hade liksom en koppling till New York. Men det roliga var ju att jag kom dit. Så insåg jag efter ett tag, nej men alltså, här finns ju ingen, det finns ju ingen inredningsnivå. Alltså det är ju ingen. Och Lotta Agaton bara, men vad fan, ska du till New York? Det finns ju ingenting. Och det förstod jag inte förrän jag hade liksom kommit dit. Alltså de ligger långt efter oss i liksom hela den.
Men hur gjorde du då när du upptäckte det?
Nej, men det var ju bara att liksom gilla läget. Och sen hittar man ju ändå, liksom, och det var ju roligt ändå att jobba och jag hade ju kvar mina svenska kunder så att jag pendlade ju lite grann och sådär.
Men hur var det att just komma till den amerikanska jobbkulturen som fotograf?
Ja, tufft. Det är tufft, de har ju liksom en jäkligt, det är en press och en väldigt hög, liksom, ett högt tempo, men som skandinav, om du kommer dit, då är de så nyfikna på dig. Och är du beredd, då får du chansen på en gång. De hör på en gång, oj nu är det en skandinav. Liksom så att jag fick ju jättemycket öppningar direkt. Och fick ju pröva och liksom jobba med alla de här kunderna ganska snabbt. Så att man står liksom, man har ett ganska bra rykte man kommer.
Ett stort tack till dig som lyssnar på Inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack för dig är Inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Jättekul. Det här är årets sista avsnitt. Jag är tillbaka nästa år med nya spännande gäster och nya spännande saker som kommer att hända med podden under 2020. Jag önskar dig nu en riktigt god jul och förhoppningsvis får du tid att lyssna på gamla avsnitt i arkivet. Gott nytt år från mig till dig. Gå gärna in och prenumerera på Inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Men sen kände du efter ett tag, efter några år, att nej. Känner du att du är klar med New York?
Ja, jag kände att, för grejen är ju det att i Sverige så hade jag liksom en, det var en mer varierad kundkrets. Efter några år så insåg jag liksom att allt jag gör var katalogjobb. Det såg likadant ut. Det var ju
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Olika kunder naturligtvis och olika stylister och vi reste och det låter ju oerhört glamoröst och härligt på alla sätt och vis. Men jag märkte att mitt, liksom hela arbetet började bli väldigt repetitivt. Det blev liksom, och jag kände att jag vaknade upp ibland och bara, men vart är jag någonstans? Och jag spenderade så mycket tid på flygplatser och jag hade nu liksom tagit med min man till New York och där satt han och väntade på mig medan jag fortfarande var ute och reste och flängde runt. Så att det blev som att jag, nej men, och sen blev jobben, det blev, utarmades ganska mycket. Det var likadant och hela den här digitala och det blev snabbare och snabbare och de här katalogerna skulle ju liksom produceras på plats och du skulle göra 48 miljoner bilder innan lunch. Och allting skulle bli så, nej det blev faktiskt inte, det, ja, men hela den här kreativa biten att vara liksom fotograf och att se ett ljus och en komposition. Och det var som att det var, hade liksom inget värde längre. Du skulle bara hinna plåta alla de här kuddarna, fort så fasiken. Och det, nej, jag tappade lusten.
Så då sa du tack och hej?
Ja, då bestämde jag mig, och det var inte bara det, det var också personliga. Liksom, jag saknade mina barn och jag saknade ja, men, svenska kunder, skandinavisk stil. Jag fick liksom en sån, jag kände att ja, men, det här har varit jättelärorikt och jättehäftigt och nu har jag bott här. Och, men nu kändes det nog, det var 7 år ungefär var jag där.
Det är lång tid.
Ja, så det var liksom ändå en tid som jag kände att jag, liksom, jag gav det en chans och riktigt sådär. Mm. Men sen kom jag hem.
Ja. Och nu är det mest, nu är du liksom Sverigebaserad just nu.
Absolut.
Men lite i Portugal då.
Ja, men när jag kom hem då så flyttade vi till Skåne. Lite av en slump, men det var jättehärligt. Och då bestämde mig för, ja men då vill jag ändå ha liksom ett litet projekt. Därför att vad som händer när man jobbar med inredning och får möta, alltså du blir utsatt säger jag, fast jag liksom men säger det med kärlek. Du får se så mycket fantastiska ställen så att jag hade liksom en dröm om att jag ville bygga ett hus. Och jag ville att det skulle liksom vara modernt och det skulle se ut så här. Så att jag, helt plötsligt bara hittade jag det här liksom platsen, Comporta, nere i Portugal. Och då bestämde jag för att ja, men det här får bli mitt lilla projekt. Coming home project. liksom, fast det var ju inte Sverige då. Men Europa i alla fall. För att när jag kom hem och liksom började fundera över, det var ju också i samband med liksom att allting började hända med klimatförändringar och hela den. Liksom, jag började känna mig, jag kan inte försvara längre att börja resa runt på det här sättet och jobba på det här sättet och allt vad det var. För då försökte jag liksom att minimera resandet att inom Europa bara och försöka liksom, ja, arbetsmässigt på det sättet. Så då blev det Portugal.
Mm. Mm. Men det här med fotandet eller fotograferandet har ju tagit andra former också, för du har ju varit med och skapat ett antal böcker.
Ja, för det, och det är ju ett sätt att då fortsätta den här redaktionella biten, att hela tiden, och, det är ju, och då får man ju liksom också träffa en massa jättespännande människor och, som har de här hemmen och husen. Så då har jag gjort en del böcker då, särskilt med Silla Ramnik. Vi har ju lite samma tänk och nyfikenhet kring liksom hur det är att leva och vad hemmets betydelse och rumsligheter och allt det där. Men även att jag fick göra den här boken för Kinfolk Home, det var ju helt fantastiskt. Då fick jag ju resa runt till, och sen gjorde jag också en jättefin bok med Hillary Robertson där vi fick liksom, när du har liksom ett bok eller förlag i ryggen, då öppnas ju dörrar som man inte liksom hade.
Och Kinfolk är ju känt över hela världen.
Ja, det var ju en fantastisk häftig upplevelse.
Är det någonting nytt på gång med bok, på bokfronten?
Ja, nu håller jag faktiskt på att göra en bok tillsammans med Carina Zett Andersson.
Jaha. Mm.
Vi har jobbat ihop i 2 år och fotograferat i alla möjliga olika, ja, miljö, hennes miljöer och runt omkring. Och det, ja, det är en fantastisk kvinna. Hon är ju en stor inspirationskälla även, ja, men även för mitt det här nya med keramiken. Jag blir så nyfiken och liksom att få hålla på. Och det, ja, men det är jätteroligt. Så den är vi lite granna i nu slutfasen av faktiskt.
Det låter väldigt intressant. Jag ser också då på sikt den här inredningsvärd Dala-stilen.
Ja, vore inte det. Alltså det vill jag ju så gärna. Och nu sitter vi ju här och det är december. Och det är ju knappt liksom dagsljus att det räcker över liksom lunch.
Nej, men det är väldigt lite ljus här uppe.
Väldigt lite. Men jag längtar ju till våren. Och jag börjar redan få så mycket idéer och liksom projekt och bilder och det är oerhört inspirerande att vara här faktiskt.
Ja, jag pratade med en kompis som är fotograf som heter Malin Linner och så sa att nu är jag på väg upp och träffa Piolin. Åh, sa hon är ju en av mina favoriter. Och så kan du inte fråga henne, hur förbereder hon sig inför sina jobb? Hur ser processen ut?
Väldigt dålig på att förbereda mig. Jag har genom åren liksom väldigt mycket så här ad hoc. Oj, nu hade jag glömt det där. Oj, då så har det varit akut bud och jag har glömt en sladd eller laddare. Alltså jag är slarvig och lite, oj ja, men det löser sig. Oj, jaha, var det sånt här ljus? Och du vet, och fått stått där och liksom sno ihop. Nu låter det här oerhört oprofessionellt, men...
Alla vet vilken meritlista du har, så att alla vet vilka fina jobb du gör.
Men jag har blivit lite bättre och även samarbete med assistenter. Alltså jag hade inte varit någonting utan mina assistenter. Det är otroligt givande och liksom, så att när jag gör de här stora jobben liksom, så har jag ju en backup runt omkring mig. Jag har assistenter och produktionsbolag och det är lister och det är liksom det är ju liksom ändå en rutin som hela tiden, ja. Så att jag förbereder mig genom att titta på locations, se hur liksom husen ser ut. För det är väldigt sällan som man får komma dit innan. När du flyger ner någonstans och sen kliver du in där och sen får du ju bara gilla läget. Ja. Jag gillar läget.
När jag läste på amerikanska sajter om dig så står det så, men hon är ju amazing med sin nordiska stil. Och så står det också att det är enkla, rena bilder med naturligt ljus och skuggor och sen mycket värme. Och du har en stor talang för komposition och det som konstverk. Men det där med naturligt ljus då, när man kommer ner och säger att här blir det inte så mycket ljus. Hur tar man det?
Ja, men jag jobbar bara med naturligt ljus. Och naturligt ljus i liksom Cape Town har ju en annan karaktär än ett naturligt ljus som här till exempel. Om jag skulle börja fotografera, ja, då det är väldigt mycket flexibilitet och väldigt mycket anpassa sig. Okej, nu har vi dagsljus mellan 10 och 2. Ja, då får man ju liksom gilla det läget och liksom anpassa den. Eller om man nu jobbar i Cape Town där det är jättehårt ljus till exempel och det rör sig på ett helt annat sätt, så du måste lära dig att tyda hur solen går och hur snabbt det vänder. Här i Norden till exempel så går ju allting väldigt sakta. Men så det är alltid, jag skulle säga 95% naturligt ljus, men ibland så sitter man ju där och ska göra en sommarkampanj för IKEA i Stockholm i november. Då måste du sätta ljus och då använder jag HMI-lampor som är som stora lampor som är som dagsljus tempererade. Men då återskapar jag ju ett naturligt ljus. Jag vill att det ska kännas på riktigt. Det för mig har alltid varit, för att jag har inte mer fantasi än så. Det måste kännas på riktigt. Och ljuset faller som det gör. Och jag älskar att ställa upp min kamera och sätta en, liksom, en ram. Okej, det här är utsnittet. Och det är väl kanske också någonting som... För att väldigt många vill ju veta innan, och kanske mejlar kunder eller art directors. Men hur, vad, är det för, vad, kommer, vad tänker du på för vinklar här? Hur vill du göra så här? Och då försöker jag, och jag försöker liksom ändå att jobba med dem och tänka. Och liksom, men det är faktiskt inte förrän jag står där på plats och jag sätter upp min kamera och tittar i sökaren. Ja, så här ska det bli. Åh, det här blir jättefint. Åh, vad roligt. Då, har jag, då blir jag oftast väldigt så här, åh, det här kommer bli så bra. Och det blir ju alltid, alltså det blir ju alltid bra. Alltså,
är du in och peta då också? Om du ser, som sagt, du har ju en enorm styrka i att du kan se kompositioner. Är du in och petar även i vissa styling?
Ja, men det är också ett samarbete med stylisten. Det är väldigt mycket vad vi gör tillsammans. Mm. Alltså det är ju absolut ett samarbete.
Mm.
Men det är ju det man har att arbeta med. Om man jobbar med inredning, då är det ju ljus och komposition. Det är ju de två sakerna. Och sen, om du har tur, snygga grejer. Och en vacker location. Då kan du ju göra magic där, liksom.
Ja, det är ju, har man fula produkter som man inte gillar, då blir det tufft.
Ja, och jag tror också att om man plåtar människor, så... blir ju det liksom av sig självt, så blir det en energi som är off, liksom ger en viss, och det är ju väldigt många inredningskunder som vill ha den här mänskliga närvaron, som man kallar det för, liksom att ja, men det måste kännas att någon bor här, eller någon har precis gått ut, eller som oftast också att vi vill ha människor med i bild. Och det där är, det är inte helt enkelt, därför att så fort du sätter in en människa eller ett djur eller liksom någonting i den här inredningsmiljön, då går ditt öga dit direkt. Och då tappar du fokus på kanske köket eller möblerna eller vad det nu är som du faktiskt ska sälja. Och det där är en dialog som jag har med kunden jätteofta. Att kan vi inte bara låta miljön... eller bordet, eller stolarna, eller textilerna, vad nu är vi ska sälja. Låt det få vara liksom hjälten i den här bilden. Det håller genom att använda ett vackert ljus eller fina utsnitt och sådär. Men ja, det är en ständig diskussion det där.
Mm. Den här världen vi lever i nu med tekniska, nya tekniska lösningar som kommer varje dag. Har fotandet blivit en väldigt teknisk process, känner du? Eller håller du kvar vid ditt tänk som du har gjort under när du började? Eller känner du att nej, det är helt annorlunda att fota nu än det var när du började för 20 år sedan?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att jag fotograferar ungefär på samma sätt. Alltså mitt öga är mitt öga, och mitt sätt att se, det är ju, det har kanske mognat då, liksom under, efter alla år. Man har ju fått liksom erfarenhet och rutin och sådär. Men den stora skillnaden är ju tempot. Att från att ha varit på en fotografering där du plåtade analogt, och sen åker du till labbet, och sen så ska du stoppa filmen, och så ska du få kontakter, och veckan efter åker du upp till AD:n, och så tittar ni, och sen ska du liksom kopiera. Allt det som tog kanske 2 veckor förut, det tar ju 15 minuter nu. Du står på plats och du gör bilden, och du har en stor dataskärm, och du har en assistent som liksom gör JPEGs, skickar till AD:n som sitter bredvid, som lägger in det i en redan färdig liksom mall där det är text. Och du har ju gjort hela katalogen på den plåtningen, och det går ju så otroligt fort.
Så man har ett sånt team som sitter?
Ja, på hela... de här katalogplåtningarna och reklamfotografering också, så sitter ju, du vet exakt var loggan ska sitta, du vet exakt var priset ska sitta, du vet, så att du står ju och komponerar din bild ut efter det, och även formaten. Så att det kan ju... Det är också en stor skillnad. Förr så var ju liksom, ska vi ha en liggande bild eller en stående bild? Och då var det bilden var det centrala. Men nu är det så här att okej, nu ska vi ha ett långsmalt liksom format som ska sitta i butik ovanför kassan, och det är liksom en meter gång, och du vet, och då ska jag komponera min bild ut efter det, och det är ju en stor skillnad.
Det är en utmaning.
En stor utmaning.
Ja, det måste man ju verkligen säga. Men du, sen har vi ju en annan grej. Du håller ju en del utbildningar nu, mera.
Ja.
Och det är inte lätt att komma med på de kurserna.
Ja, men alltså, det är så roligt. Det är så kul. Och det var ingenting som jag någonsin hade trott skulle liksom vara min grej. Men jag blev ju övertalad av Omar som har den här... Det är en liten filial, kan man säga, från internationella skolorna i Barcelona. Och det ligger under Folkuniversitetet. Och han tjatade och tjatade på mig. Så till slut, så, jag tror det var 7 år sedan, så åkte jag dit. Och det var ju bara det roligaste. Alltså, det var så kul. Jag var ju så nervös. Och vad skulle jag? Jag är ingen pedagog, ingenting. Men sen har jag haft dem då några gånger. Och sen har jag ordnat då egna workshops tillsammans med Peter Ödegård i Lissabon. Och sen har jag börjat jobba med på fotoskolan i Stockholm. Det är så kul. Det är så roligt, alltså.
Ja, för de som inte kommer med på utbildningarna, för det kan jag säga till er som lyssnar, att det går ganska fort slut de där platserna. Vad är det viktigaste som, om du får säga en sak, vad är det viktigaste du lär ut till dina kursdeltagare?
Jag tror att det är att jag ganska snabbt så beskriver jag hur jag arbetar. Och då är det väldigt många som drar en suck av lättnad. Åh gud, vad skönt. Just det här med tekniken. Jag tror att de flesta tror att man måste vara jätteteknisk som fotograf. Och att man kommer liksom med ett helt berg av liksom utrustning och jättemycket dyra... Liksom. Och jag kommer med en liten väska med min lilla kamera och det försöker jag att visa dem. Du kan göra världens största kampanj för en stor liksom kund med bara det här lilla. Och det tycker jag är viktigt. Och särskilt för kvinnor faktiskt och tjejer. Därför jag tror att de tror att jag måste ha hela den här stora utrustningen. Men man måste inte det. För det är ditt öga som är ditt verktyg.
Skönt att höra.
Mm.
För oss som är i början av att lära sig.
Ja, men du kanske ska komma med på en kurs.
Ja, jag ska försöka komma med.
Det är jättekul.
Ja, jag längtar redan.
Ja, och det är jättemånga stylister som kommer och bloggare och andra. Det är hela liksom skalan.
Mm. Är det klart nästa utbildningstillfälle?
Nej, jag gick och tänkte på den just för att det brukar alltid börja formas nu precis innan jul. Och sen så efter jul så... börja förberedelserna. Så då tänker jag liksom kanske till våren någonting. Men det går ju ut på min Instagram. Så att det kommer snart.
Ja. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Som någonting som skulle få dig att lyssna på podd, om vi säger så. Vem skulle det vara?
Åh gud, vad spännande. Ja, men jag skulle nog... Alltså jag skulle ju vilja säga Silla Ramnek, trots att hon är en av mina bästa vänner och vi pratar dagligen. Men det hon har att säga om inredning och rumslighet tycker jag är jättespännande.
Så ja, nu är det någon som också vill vara med.
Mm, min hund.
Ja, nu tycker hon att...
Nej, hon tycker du räcker det.
Nu räcker det. Och till sist, om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man mer information?
För att komma i kontakt med mig så antingen på Instagram då, Pia Ulin heter jag jätteenkelt, eller min hemsida www.piaulin.com.
Tusen tack, Pia.
Tack snälla, vad roligt att du sitter här i mitt gröna kök.
Ja.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.